Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
Mm, en kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Ifall vi har upplevelser av att våra föräldrar inte kunde ge oss närhet och kärlek och det vi behövde, framförallt under den första tiden i livet, så är det lätt att skuldkänslor slår rot i oss och skapar en föreställning om att vi inte är värda att vara älskade. Känslan av övergivenhet kan vara så ångestladdad för det lilla barnet i oss att det stänger av alla outhärdliga känslor för att överleva. Överlevnadsstrategin fungerar och leder till att mönster skapas där vi inte är i kontakt med våra behov under livets lopp. Vi kan bli deprimerade för vi vet inte vad vi känner, vad vi vill eller vad vi vill ha. I värsta fall blir vi behovslösa och behöver ingen. Men våra kroppar minns vad vi varit med om och avslöjar genom olika symptom vad vi har glömt och stoppat undan i det undermedvetna gömmor. Vad händer när vi vaknar upp och börjar vår inre resa? Jo, skulden kommer som ett brev på posten när vi bejakar oss själva och våra behov. För vi tror ju inte att vi är värda allt det goda i livet. Hur viktigt är det inte då att låta skuldkänslorna vägleda oss till det vi har glömt för att kunna minnas, läka såren och inse hur värdefulla vi är? I avsnittet pratar vi även om hur andra vuxna än föräldrarna kan bidra till att reparera en bristfällig anknytning. Susie berättar också att hennes mamma från andra sidan har uppmanat henne att hjälpa Susies dotter att bryta det generationsmönster av övergivenhet och skuld som genomsyrar släktledet i syfte att förhindra de destruktiva känslorna att fortsätta gå i arv. Så välkommen till detta samtal med Susie och mig i Samtal med Liv. Mitt namn är Ann-Kristin Magnusson. Välkommen Susie.
Tack så mycket.
Är du här nu igen?
Nu är jag här igen.
Jag tycker det är så roligt.
Det tycker jag också.
Och vi har ett väldigt viktigt avsnitt vi vill göra idag. Ja, men du, först så ska jag berätta att Mars, den här planeten som står för energi och framåt andra, går direkt igen på fredag. Och det kanske du känner av redan.
Ja, jag känner det.
Ja, för sen 31 oktober så har den varit retrograd. Och det innebär att den, ja, rent symboliskt tappar sin kraft. Och så nu fram tills den 13 januari så har det hänt en hel del. För vi har tvingats att gå inåt och fundera över, men vad vill jag egentligen? Hur har jag det i mitt liv? Och kraften kan ha känts som att den har försvunnit lite grann. Eller att man kommer sig inte för. Eller att man tappar viljan. Men nu vänder det.
Vad härligt att höra. Jag tycker man känner av det redan nu faktiskt. I alla fall jag personligen.
Ja.
Vad står Mars för egentligen?
Ja, det är din energi. Mm. Alltså den kraft du har inom dig. När du mår bra, då fungerar du ju på ett bra sätt. Och du tar tag i saker. Och du får saker gjorda. Och du följer ditt, så att säga, din inre röst. Men sen går den baklänges. Och jag vet inte egentligen hur jag ska beskriva det. Men effekten avtar på något sätt av den här energin som du har i vanliga fall. Och avtar och avtar. När den kanske forcerar dig till att mer fundera på hur ser ditt liv ut egentligen. Mm. Och sen är det ju väldigt viktigt i vilket område, i vilket hus den befinner sig. Men det ska vi inte gå in i nu. Men när det gäller dig och mig faktiskt.
Mm.
Så har vi den i 12:e huset. Den gick ju baklänges från 1:a huset här i somras eller höstas. Så både du och jag har nu fått fundera lite på våra liv under den senaste
månaderna. Ja, det stämmer ju
månaderna.
Faktiskt.
Ja. Men nu kommer den att passera vår ascendent i tvillingarna. Och då blir det andra puckar.
Ja, vad härligt att höra.
Som vi kanske inte ska gå in på
nej,
nu.
Nej, men det har ju varit lite trögt. Både november och december måste jag ju säga. Och på något sätt kanske det är bra att den går tillbaka lite.
Ja.
Att man också får reflektera. För jag kan tänka mig att om den är kraftfull och stark, den energin, då tänker man inte så mycket, då bara agerar man och gör och liksom allt går lätt. Så att någonstans är det ju bra kanske att den också går tillbaka.
Ja, jo,
så man hamnar i det stadiet av reflektion och att man stannar upp kanske. Och
ja, nej, men man får backa lite ibland och titta över sitt liv. Vad håller jag på med? Hur har jag det? Men, och det har väl både du och jag gjort. Nej, men nu ska vi inte prata om det idag.
Nej, inte så.
Men
det,
nu kommer vi ju in på det.
Men det är intressant ändå liksom, hur det funkar och hur väl det stämmer.
Ja, men det är ju alltid så. Som jag sa, att vi har fått signaler och väglets till det här avsnittet under den senaste tiden. Och du kan väl berätta vad det var som hände. Det gjorde en kanalisering till en kvinna.
Ja, så var det. Ja, det var ju där det drog igång. Nej, men det var ju en kanalisering som jag gjorde och som vi båda två då kände att den var så riktad inte bara till den här kvinnan då, utan det drog ju igång någonting i både dig och mig, så att det var viktigt.
Ja, det var verkligen viktigt, och jag förstod inte det till först var de här känslorna kom ifrån, och det handlade alltså om skuld. Och jag började fundera på mitt eget liv, men hur var jag när jag var tonåring? Det var inte så roligt.
Nej.
Och så kände jag, ja, men herregud, det är ju 100 år sedan. Ska jag gå och tänka på det nu? Men det var nog det som jag började tänka på. Och även, ja, du började också fundera på saker.
Jag kom ju i kontakt med skuldkänslan, eller min skuld i... jag kanske har känt det en längre tid faktiskt. För att jag har ju liksom... tränar ju mig på, eller försöker i alla fall, att numera bejaka mina egna behov. När man gör det, då väcker det någon slags skuld. När man inte liksom är van eller har gjort så förut, utan man har alltid tagit hänsyn, anpassat sig, låtit andras behov gå före sina egna. Det var väl det som jag började titta på lite mer då. Och någonstans så, den där skulden, den ligger liksom bara där och lurar hela tiden. Det blir som en normal känsla på något sätt.
Ja, men precis. Och då när man börjar välja sig själv i situationer där man annars väljer bort sig själv eller tar för mycket hänsyn till sin partner kanske, då bejakar man ju inte sig själv.
Nej.
Men när man börjar det, så blir det så tydligt. För det handlar ju också om att jag behöver stå upp för det jag känner och tycker och vill.
Mm.
Och när jag gör det och säger det här är viktigt för mig. Då händer det ju någonting i mig.
Absolut.
Och jag kanske har styrts av skuldkänslor tidigare. Men jag kan inte ta den platsen, eller jag har inte det värdet helt enkelt.
Nej, precis.
Men det behöver inte vara så svårt, för att om jag tränar mig på att säga, men det här är viktigt för mig. Om det är viktigt alltså.
Ja, naturligtvis.
Ja, men då känner jag, då tar du tillbaka din kraft.
Ja, absolut.
På något vis.
Ja, absolut.
Men det är väl så att skuldkänslor kommer ifrån att man ser sig själv ha ett mindre värde.
Visst.
Och så bygger man upp en skuldkänsla i sitt system som dyker upp på olika sätt i olika situationer.
Och jag tror att just specifikt i relation till, alltså i en relation, där tror jag den blir extra tydlig på något sätt. Alltså, såklart.
Ja.
Där man har ett band, eller en relation helt enkelt.
Ja, precis.
Det är klart att jag går ju inte runt och känner skuld inför vem som helst, utan det blir ju i de här liksom närmare relationerna.
Ja, men det stämmer. Mm. Och det handlar ju väldigt mycket om att stärka känslan för sig själv. Eller kärleken till sig själv. För att i kärleken till sig själv så finns det ju ingen skuld.
Nej.
Och nu låter det här så enkelt, men det här är ju ett sätt att börja på.
Verkligen. Och framförallt ett sätt är ju att börja titta på vad har jag för behov och på vilket sätt kan jag uttrycka dem och våga stå upp för dem, för det är inte så lätt.
Nej, det är det verkligen inte, utan det är verkligen en livslång process.
Ja, för man har ju också den här sidan som jag kan uppleva, att jag känner mig konstig eller har jag för rätt eller vad.
Absolut.
Ja, det är jätteknäppt, men det är sånt som växer igen när man börjar stå upp för sina behov.
Ja, och då tittar man, ja men nu tycker de att det är en riktigt egoistisk person.
Ja, men visst.
Man kan få den känslan om man har folk runt omkring sig. Och man visar verkligen vad man vill ha och vad man behöver.
Ja.
Det kan jag verkligen se och känna.
Ja,
Susse, vi har ju funderat mycket om var skulden kommer ifrån.
Och var startar den liksom?
Och vi är ju båda intresserade av anknytningsteorin.
Ja, absolut. Och du skrev ju
en uppsats om det i din utbildning bland annat.
Jajamän, gjorde
jag. Ja, och jag har alltid varit intresserad av detta, även innan jag började studera.
Det är ett spännande ämne och det är väl väldigt aktuellt också. Alltså att man mer och mer förstår vikten just av anknytning.
Ja, men absolut. Mm. Jag tänker ju mycket på de första åren i livet. Och föreställ dig att du har en förälder som inte kan tillfredsställa barnets behov. Eller inte har förmåga att fånga upp barnets signaler. Man har ju sett att utifrån forskning att barnet redan när det är 6 månader ser och upplever om mamma kan ge det behöver.
Mm.
Jag är ganska så säker på att barnet anpassar sina behov till det kan få. Och barnet stänger av det behov föräldern inte möter.
Ja.
Alltså om barnet inte ser att mamma eller pappa kan ge det de behöver, så vad gör man då?
Jag tror att det är ett skydds... vad heter det?
Mekanism.
Man, precis. Precis, att man stänger av det.
Och nu ser ju våra barndomar väldigt olika ut. Och förhoppningsvis har de flesta haft föräldrar som har kunnat ge dem det mest grundläggande. Men vi vet ju att det finns många som inte har det.
Ja.
Och allt det här, att vi inte får våra behov tillfredsställda, det skapas ju mönster redan väldigt, väldigt tidigt, tror jag. Att vi har en upplevelse av att jag får aldrig det jag behöver, jag får aldrig det jag vill ha. Det finns ingen som ser mig och så vidare. Jag kan ju se det här när jag gör horoskop, så ser ju jag väldigt tidiga mönster i människor. Men vi får väl också förmedla att allt går att reparera.
Absolut, det var ju det min uppsats handlade om också. Det var ju min frågeställning, var ju om det går att laga en trasig anknytning. Och de många intervjupersoner som de alla svarade ju enhälligt ja på det faktiskt. Att det går, men olika bakgrunder som de hade. Det var en psykolog och en kurator och en förskollärare. Och så hade de ju olika synsätt på hur, på vilket tillvägagångssätt man kunde göra. Liksom.
Mm.
Så att det är klart att det går att reparera.
Men jag tänkte på, du hade ju en speciell upplevelse här i veckan.
Ja, det var ju precis... när jag skulle sova och var väl i det här stadiet där man går från... ja, man hamnar i sömn liksom. Mm. Så hörde jag en ganska stark röst som sa, Susanne. Inte något sådär att det var...
uppfordrande.
Nej, utan det var bara kraftfullt. Och så tänkte jag, och så vaknade jag till och tänkte, men gud, vad var det där?
Mm.
Och så, men det var ju mamma.
Ja, som är död alltså.
Ja, hon är död. Och så gick jag ju klura på det nästan hela nästa dag, tror jag. Jag pratar ju med dig om det och så, men så kom jag... Och sen, man är ju inte alltid så här... vassaste kniven i lådan. Nej, men då kom jag ju på mig, jag måste ju prata med henne, det hon vill.
Ja.
Då gjorde jag det, jag kanaliserade henne. Och spelade också in det samtalet där hon... Det var lite... Inte märkligt ska jag inte säga, det är helt fel ord. Men hon började prata om... faktiskt en känsla som jag egentligen har känt hela livet. Jag frågade aldrig henne när hon levde, och jag känner också att jag har på något sätt, när jag har tänkt så eller känt så, så har jag också tänkt motsatsen, att nej, men så kan det inte vara. Jag har liksom försvarat henne på något sätt i den känslan. Min känsla, så har jag försvarat henne. Jättekonstigt, men jag tror inte att det är så ovanligt. Och då berättade hon faktiskt att när hon var gravid med mig, så hon var inte jättebekväm i sin graviditet. Den kom ganska snabbt efter att min bror föddes. Vi är ju såna här, typ, de kallar ju det för något särskilt nu när man föds inom loppet av
ett och ett halvt år.
Ja, ja. Och tidigare, hon blev ju gravid med mig ännu. Han är ju född i januari och i april liksom.
Ja,
så det är ju inte så. Ja, hon blev ju ganska snabbt gravid då. Och att hon mådde inte så bra under graviditeten. Och även att förlossningen var väldigt besvärlig. Hon förlorade mycket blod och hon fick ligga inne på sjukhuset. Inte någon längre tid, men ändå längre än som med brorsan och så, va. Och det är ju precis den där känslan jag har haft hela livet. Att jag alltid har känt att jag tror inte att hon ville ha mig. Att jag var inte önskad liksom. Det var väl kanske på den tiden så också, att man inte hade de skydden som finns idag. Och att det bara blev mer eller mindre. Det kanske inte var så planerat. Och absolut inget agg mot henne i det här, utan jag kan verkligen förstå det. Men det var så bra att hon kom och bekräftade att, och jag kan tänka då liksom att jag redan som kanske redan i magen inte kände sig önskad. Att man kanske redan där skapar någon form av skuld. Ja, liksom. Det
kan jag tänka
mig. Ja, men förstår du? Alltså, att där ställer man till ett besvär för henne liksom, som inte ens vill det här. Liksom.
Nej, precis. Men det har man ju sett i hypnosessessioner. Ja. Jag kan tänka mig att Rita Borenstein, när hon har gjort regressioner, säkert hört det här som du säger.
Och det var ganska skönt att samtidigt få den känslan bekräftad, att det är så, att det stämmer det jag har känt. För någonstans så tror jag också att vi har förmågan att kunna känna. Jag menar, jag har ju känt det här hela livet, jag har ju vetat om det, så det kommer ju inte som en överraskning. Nej. Men någonstans har jag ju skyddat henne och förnekat den. Men jag vet ju om den, och jag tror att, vi har den förmågan att känna det här.
Absolut, det är jag säker på. Så det var det hon förmedlade i det här budskapet.
Ja, hon sa det. Och sen så är det ju så då att min älskade dotter har ju börjat med sin resa nu. Att utvecklas och jobba med sitt. Hon pratar ju mycket om det här med hennes. Hon hade svårt att ta till sig mig också efter förlossningen när vi kom hem och...
Menar du att...
Mamma hade det med mig.
Okay,
så att jag kan ju tänka att... Och det vet jag ju att det har brustit i anknytningen absolut med henne. Men hon bekräftade också det att min övergivenhet naturligtvis kommer därifrån. Men också det här då att Rebecka nu har börjat då ta tag i sitt. För jag har ju gjort samma sak. Jag övergav ju henne också.
Som du berättade om i...
Ja, i första avsnittet.
Här i podden.
Ja. Även om det från början var ofrivilligt... Men det vet ju inte Rebecka, eller som ett litet barn, hon förstår ju inte det. Att hon, utan känslan för henne blir ju en övergivenhet. Men sen förmedlade också mamma att hon var så väldigt glad. Att vi ska bryta det här generationsmönstret, som hon kallade det. För det går tillbaka generation efter generation. Alltså det här är ingenting som bara, utan det följer, och att vi, nu kommer vi kunna läka det här. Också faktiskt, hur konstigt det än låter, bakåt i tiden.
Ja.
Och det är lite häftigt.
Ja, nej, men det här är otroligt intressant.
Ja, mycket.
Och jag har en person som jag ska prata med om just detta framöver. Så vilken kunskap man har på andra sidan.
Ja, verkligen. Det var ett bra samtal, för att det var inte känslomässigt på det sättet med negativa känslor som skuld till exempel. Det fanns ingen skuld, utan det var liksom konkret och det var kärleksfullt och också att hon förmedlade att hon... Ja, på den tiden man förstod ju inte det här med anknytning.
Nej, man pratade inte om anknytning på 60-talet.
Nej.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret, jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på X-Peng. Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Det fanns inte. Nej. Man lämnade ju också bort barn väldigt tidigt till dagmammor och om du var yrkesarbetande kvinna som min mamma var. Så jag tror man hade föräldraledighet på 3 månader.
Ja.
Det är ju liksom fruktansvärt.
Ja, det var ju väldigt
så det är klart
kort.
Det finns ju en hop med ungar som har anknytningsproblem.
Ja.
Alltså från 60-talet och tidigare kanske. Det var ju så det var.
Ja, eller mer eller mindre. Ja. Så, nej men vad otroligt
spännande.
Men
det är väldigt
spännande.
Intressant. Ja, det var jättespännande.
Vilken grej egentligen, ja, att hon kom så.
Ja.
Att hon ropade ett namn.
Och så just nu när det, har dratt igång allt det här. Och alltså allting kommer precis när det är dags.
Ja, återigen så ser vi det här.
Ja.
Men jag tänker också på att även om det har brustit i anknytningen som det har gjort då i ditt fall och i din dotters fall. Och så går det att reparera.
Absolut.
Även om det var svåra känslor.
Mm. Ja.
Och det var det ju även i din dotter.
Naturligtvis, var det ju.
Men hon fick ju en bra familj.
Ja, visst, det fick hon. Så att, och jag tror också det där, alltså, det har jag också förstått och läst ganska mycket om. Att nu fick ju inte hon det, hon fick ju det första tiden, alltså månaden eller månaderna med mig. Men vad viktigt det är också att de här personerna som kom in i hennes liv, det som skapade trygghet och tillit och för henne. Och det har ju också gjort henne starkare liksom, eller hel på något sätt.
Ja, nej men det är ju en väldigt stark kvinna du har som dotter.
Ja, det är hon.
Så det är därför är det så underbart att se att det här, att det går att reparera och att det finns människor som kan ge det man inte ger själv.
Ja, precis. Och det var ju också i samband med mitt examensarbete där så intervjuade jag ju en väninna, Magan. Hon jobbar ju på förskola då med små barn.
Och även utbildad socionom.
Ja, visst. Nej, men hon berättade också vikten av det här att man inom förskola förstår det här med anknytning. Vilket hon också brann för när hon jobbade. Och med en liten flicka då som uppenbarligen hade väldigt svårt just med att man såg det väldigt tydligt för att hon hade svårt att utforska, hon var i den åldern där man börjar utforska sin omgivning och våga ta sina egna stapplande steg. Och
ett år eller något
sånt? Ja, en ettåring. Ja, precis. Och hon hade väldigt lite intresse av sin mamma när mamman kom. Hon reagerade inte och det är ju inte liksom vanligt för en ettåring för det är ju, ser man mamma så är ju mamma liksom allt. Liksom.
Ja.
Men hur hon också då hjälpte den här flickan med sin, att våga vara nära med sin närvaro. Och det är så glädjande att, eller hela den historien är så glädjande på något sätt. Att man kan även som en annan vuxen finnas för andra små barn. Och hon vågade till slut börja utforska omgivningen och ta sina steg och komma tillbaka och allt det här. Så sen vet man ju inte slutet på den historien, men det inger ändå hopp.
Att det låter helt underbart.
Ja, eller hur? Det är fantastiskt. Ja,
och jag kan inte låta bli att tänka på mitt yngsta barnbarn som precis har fyllt 1 år. Ja, lilla Elsa. Ja, men vi träffades här under julen och det blev så tydligt hur hon, ja, att hon är på en bra plats i livet och har bra föräldrar. Och jag ser ju det när mamma Josefin går ut eller försvinner ett tag och sen kommer tillbaka. Hur hon knyter an igen till henne och liksom, åh mamma.
Ja.
Och sen, ja, hon ville gärna sitta med mig här under julmiddagen. Eller det var på juldagen vi träffades. Så jag har ju faktiskt 7 barnbarn och ett bonusbarnbarn. Och de är ju inte gamla. De busade killarna här och så satt vi på golvet. Och så höll det på att hända något. Och så tittade hon på mig. Aha, ta mormor hand om mig nu.
Mm.
Ja. Så såg hon att jag såg hennes behov.
Precis.
Här behöver jag
beskydd. Eller?
Ja, och det liksom kändes så skönt att alltså fånga upp hennes behov och visa att här finns jag.
Ja, visst.
Det var bara en liten
sekvens. Nej, men det är häftigt. Alltså att du berättade, för att det är ju mycket så det är, att man möter barnet liksom i blicken eller i omhändertagandet eller ja, på många sätt. Man inte tittar bort eller nej, men det här med närvaron. Alltså att
jo,
bara,
men, ja, precis. Det är verkligen... Men Susi, vad tror du, om vi nu återgår till skulden här, var skulden egentligen börjar? Vi pratar ju om den första tiden i livet då.
Nej, men jag tänker väl att skulden skapas ju utifrån att du inte får dina behov tillgodosedda. Alltså, för att du blir ju inte sedd och du får inte den bekräftelsen och allt det där som du verkligen behöver. Och att bli älskad för den du är och bli sedd för den du är och allt sådär. Det är klart att då tar man ju på sig ansvaret på något sätt. Det är ju mitt fel att det här händer. För att jag är inte tillräckligt bra, jag har inte tillräckligt bra värde för mamma eller pappa. Och utifrån det så skapas ju en skuld. Tycker jag.
Ja, men du är helt på rätt spår. Men jag tänker också på så många som säger att jag hade nog en bra barndom. Och jag har inte haft några problem med när jag var liten och så vidare. Men sen glömmer de att minnet, jag menar, vi har ju inte så mycket minne före 3-4 år.
Nej.
Vi kommer inte ihåg.
Nej, det gör vi inte.
Och ändå mår vi dåligt och ändå har vi skuld och ändå har vi en massa olika fysiska symptom.
Absolut.
Så med det menar jag att vi behöver se igenom de illusionerna som vi går och bär på, om vi vill växa psykologiskt och
känslomässigt.
Ja, absolut.
Nej, men jag kan förstå det till viss del, för att när jag kom till ett behandlingshem som 21-åring och där jobbade man med ett sätt med transaktionsanalys, hette ju det. Och där började de tala om för mig att jag inte hade haft en bra barndom. Och jag förstod inte vad de pratade om. För jag tyckte också att, herregud, jag har haft det hur bra som helst.
Just det.
Jättebra.
Mm.
Men det är klart, jag hade ju ingenting att jämföra med. Så utifrån mina ögon mätt och vad som min referensram. Så tyckte ju jag att allt hade varit bra.
Just det, ja.
Jag tyckte att det hade varit, herregud, fanns väl ingenting att klaga på. Men sen när man börjar och skrapa på ytan och börjar se. Och börjar fundera lite på hur var det egentligen. Liksom, då kom ju också minnesbilder av mycket. Det är ju intressant, för det sa min dotter också häromdagen. Att det är så lätt att man kommer inte ihåg så mycket av alla de här positiva händelserna. Mm. Utan det som etsar sig fast, det är ju de här negativa. Och det finns väl någon mening med det. Tänker jag, att det är väl det vi behöver jobba med kanske.
Ja.
Men då kom det väldigt mycket minnen, bilder, där jag började faktiskt ifrågasätta hur sen jag hade haft det egentligen. Och det var inga stora trauman, det är inte det jag menar, men det var ändå sånt som hade påverkat mig.
Vi är ju olika, alla små barn är ju olika, men alla har ju i och för sig ett grundläggande behov av.
Ja, det tror jag.
Jag menar, om vi inte tar hand om vårt nyfödda barn så dör det ju.
Ja, absolut.
På alla sätt och vis.
Jo, men det slutar ju att fungera.
Ja, precis. Men jag menar det att även om vi inte kommer ihåg så behöver det inte betyda att det var några jättetrauman. Det kanske var att föräldrarna inte var närvarande, kanske var upptagna av andra saker. Tänk hur det var för de som hade jordbruk, de skulle upp tidigt och jobba varje morgon. Och jag undrar faktiskt hur de hann med sina små barn på den tiden. Ja. Visserligen var de ju hemma och barnen var med mycket. Men
känner man det här som vi har pratat om så kanske man behöver titta.
Ja, men vi är ju, alltså, vi har ju alla olika behov också av att forska i oss själva.
Ja, absolut.
Men nu var det ju just skuld.
Ja, det var skulden. Absolut, och den är ju viktig, för den är så genomsyrad på något sätt i oss alla.
Ja, men det är den ju. Om vi då ska
kunna... Vilken mamma på säger inte att hon har dåligt samvete, till exempel.
Ja.
För att man känner sig otillräcklig, man hinner inte med, man kanske har många barn, man har ett jobb. Det dåliga samvetet och den finns ju där i oss alla på något sätt.
Ja.
Liksom.
Jag tycker ändå att det är oerhört viktigt att om man bär på skuld, att man ändå på något sätt försöker befria sig från den. När vi pratar om skuld så får jag en bild av Alltså den fäster sig så i oss.
Det gör det.
Och drar ner vår energi.
Absolut.
Och varför ska vi bära på skuld?
Ja, varför? Det kan man faktiskt fråga.
Ja.
Nej, men det behöver vi inte. Så kan vi göra oss fri från skuld så vinner vi ju otroligt mycket. Det gör vi.
Ja, men det gör vi. Och då tänker jag så här, om vi ska förmedla något sätt, något enkelt sätt där vi kan börja den här processen, då är det ju att bli medveten om i vilket sammanhang skulden dyker upp. I vilka situationer känner jag skuld?
Mm, mm.
Alltså det första steget är ju alltid att bli medveten.
Ja, absolut.
Och då tänker jag så här, ja, men vad då i känslan? I den stunden när du känner skuld, så att du kanske kommer i kontakt med var skulden kommer ifrån, vad orsakerna är. Och jag brukar alltid säga att men skicka ljus på situationen.
Mm.
Då får man ju information automatiskt. Ja. Och ja, vad gör man när man kommer i kontakt med känslan då, tycker du?
Jag tycker ett bra sätt kan vara att man skriver ner för att få ut det ur sitt system på något sätt och få det på pränt, att inte bara snurra runt i tankarna. Att man skriver ner situationerna, när känner jag skuld, och skriver ner.
Mm. Och sen tänker jag, alltså det finns ju någon känsla bakom skulden också.
Mm.
Om vi då går tillbaka till tidigt i livet så är det ju egentligen en sorg för att vi inte blev bekräftade som vi är. Och för att vi helt enkelt inte, eller fick det vi behövde.
Mm.
Vi var inte värda.
Nej.
Och den här sorgen som ligger där under, alltså den behöver vi ju läka.
Absolut.
Den läker ju om vi kanske sätter ord på vad det handlar om.
Mm.
Och om vi är i det här. Och,
absolut.
Och sen sätter det sig.
Ja.
Och det gäller ju också, som jag sa här i början, att ta fram den här styrkan i dig själv. Jag är värd detta. Jag har rätt att bejaka mig själv och mina behov och det jag vill.
Mm. Och det är inte alltid så lätt. Alltså det är inte lätt, det är inte det vi säger. För jag vet ju själv också genom mitt liv att jag har ju varit extremt behovslös. Mm. Det var ju mitt sätt att stänga av mig själv.
Mm.
Alltså att inte behöva någonting. Och så var det verkligen, att jag behövde ingenting.
Nej, och det är ju inte heller,
nej,
det är ju inte heller sunt.
Nej, det är jätteosunt. Det är ju, då blir vem är du då? Liksom?
Ja, alltså det gäller ju verkligen att hitta en bra balans där till. Ja, man kan ju förefalla väldigt egoistiskt om man står upp för det där vill jag ha. Men ändå så är det ju precis det vi ska göra. Jag behöver det här, jag vill ha det här.
Mm.
Och jag tror att det är viktigt att vara uppmärksam på när man anpassar sig för mycket.
Absolut.
Av olika orsaker.
Och det är lätt att göra det.
För man känner ju då efter ett tag, nej men det här är ju inte bra, det här mår jag inte bra av. Så att,
och stänger man av det också, då det är klart, då sätter det sig fysiskt till slut. Kroppen, det är ju den som signalerar sen om att någonting inte är bra, liksom, att det här behöver du ta tag i. Eller...
Ja, verkligen. Nej, men det här är ju ett jättestort
ämne, känner jag. Ja, det är jättestort. Det här är ju lite tankar och funderingar som vi har utifrån våra erfarenheter och de personliga erfarenheter. Och...
Men jag känner också att hur viktigt det är att vi som föräldrar, ja, nu är vi ju mor- och farföräldrar idag.
Mm.
Men ändå att det viktigaste vi kan göra, även om vi har vuxna barn, det är att vi tar hand om våra egna trauman och egna sår.
Ja.
För då ger vi ju våra barn, våra barnbarn, då är vi en väldigt bra förebild för
absolut.
Dem.
Absolut.
För jag tror inte att något barn inte är glad eller lycklig över om mamma och pappa mår bra eller gör det de känner för.
Mm. Nej, precis.
Alltså det här är viktigare än man kan föreställa sig.
Ja, jag tycker också det.
Jag undrar om inte det är den största gåva vi kan ge till våra barn.
Att vi läker oss själva,
ja.
Ja, jag tror det. Och som du säger, det spelar ingen roll om de är vuxna eller små, ja, precis.
Ja.
Ja, jag tror på det faktiskt. Och jag tror ju att det är mycket det som har gjort också att det har gått så bra för mina barn.
Jo, det
har
det ju.
Ja, det har ju verkligen gjort det. Liksom. Min läkningsprocess och som de har fått följa och ta del av, liksom, även om... Det är klart att man kanske inte alltid, man kanske inte har pratat så mycket om det. Energin liksom. Att man förmedlar ju någonting genom energin.
De har väl lyssnat på ditt poddavsnitt där.
Ja, inte alla tror jag.
Nej. Inte alla fyra.
Nej, bara min dotter tror jag.
Ja. Har de inte vågat?
Nej, jag vet inte. De kanske inte är där. Men Rebecka är ju där. Så att det, och det är ju roligt. För vi kan ju tillsammans göra den här resan också med henne. Mm. Och naturligtvis, jag vet inte. Men jag kan ju tro att det kanske kommer att dyka upp en del skuld i hennes process nu när hon ska jobba med sina sår. Alltså, jag kommer säkert att bli petad på i mina skuldkänslor, alltså utav mig själv och inte utav henne, menar jag inte. Men
det kommer att bli jättebra.
Ja, jag vet att det kommer att bli jättebra.
Och sen är det ju så roligt att se när ens barn gör bra saker, när man ser att det man gett dem, det goda man har gett dem går i arv. Ja. Så det är ju inte bara det negativa.
Nej. Absolut inte.
Jag ser ju verkligen hur min dotter är närvarande med sin dotter. Mm. Och det är så jätteroligt att se.
Och det har ju Rebecka också varit, alltså med sina döttrar. Mm. Verkligen närvarande. Så att, och det kanske inte är det som är hennes största problem, alltså just att hon har anknytningsproblem.
Men jag kommer ihåg när jag gick min vidareutbildning så sa min lärare att jag har gjort så gott jag har kunnat. Och mina barn, om de har problem när de är vuxna, då får de väl gå i terapi. Hon var själv psykoterapeut.
Ja, men lite så faktiskt.
Ja, men det var så befriande att höra det. Mm, mm. Så det där har jag ju tänkt på.
Ja, och det är ju precis så. Man kan ju bara göra så gott man kan. Och det tror jag att vi alla tänker att vi gör också. Så normala människor. Det var lite häftigt sagt. Hon var fri från skuld.
Ja, det var precis det jag tänkte innan du sa det.
Ja, verkligen. Hon hade ingen skuld för någonting.
Ja, precis. Ja, om vi nu ska ha någon slutkläm här, Susse, vad skulle du säga?
Nej, men jag skulle väl säga det att jag tycker att det här med att titta på sin skuld och bearbeta den och bli medveten om den, att det är jätteviktigt. För när man gör det så och man kan bli fri från skuld, alltså det är ju jättestort. Mm. Och den är så giftig, skulden, och den drar ner oss så otroligt mycket. Den är hemsk.
Man kan dö av skuld.
Ja, visst kan man det.
Mm.
Nej, men den är fruktansvärd. Och sen, om man bara kan lätta lite på den i alla fall, eller påbörja, så är det ju fantastiskt. Och jag vet inte, men det är ju min egen teori och mina egna tankar. Men jag tror ju att vi kvinnor på något sätt har också
mer skuld, känns
det. Ja, mer skuld än kanske en män. Ja, det är vad jag tror bara. Eller så är det att vi är mer benägna att
skuldbelägga oss faktiskt.
Ja, precis. Men det har väl någonting det här med värdet och...
Ja, det ligger något i det du säger nu. Börja fundera på det.
Ja,
får det vi ta ett annat avsnitt?
Ja.
Vi säger samma ord, märker du det?
Ja.
Vi blir så synkroniserade. Ja, det är jätteviktigt det du säger. Och jag hoppas verkligen att det här har gett er lyssnare lite att tänka på. För det är i alla fall vår intention.
Ja.
Plus att, apropå anknytningsteorin, det går alltid att reparera.
Det går alltid.
Så jag menar, syftet är inte att skuldbelägga de föräldrar som inte har kunnat vara fullkomliga när barnen var små.
För det har vi ju inte, alltså, jag tror ingen är det.
Liksom. Nej.
Nej, men och sen är det verkligen inte, ingenting är ju med skuld, alltså skuldbelägga någon.
Nej, absolut inte.
Inte någon, inte ens 60-talsföräldrarna höll jag på att säga, men alla gör ju så gott de kan. Liksom.
Absolut, och sen får vi ju komma ihåg också att vi har alla vår individuella resa här på jorden.
Mm.
Vi ska ha våra upplevelser. Men det är klart, kan föräldrarna vara så bra som möjligt så är det ju, underlättar det ju naturligtvis. Okej, men jag tackar dig för idag, Susse.
Ja, tack så jättemycket.
Välkommen tillbaka.
Jajamän.
Och tack kära lyssnare. Hoppas vi hörs igen.
Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor i burken. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 411-01, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.